Ja, tack Jesus. Tack Jesus för den här stunden. Jag har fått på mitt hjärta att jag då ska tala om den yttersta tiden och Jesu återkomst. Det är ju ett väldigt stort kapitel, så jag vet inte ens om jag kommer igenom hela allt det jag tänkt säga. Men i så fall kanske vi får göra så att jag delar upp det i två tillfällen. Men vi ska börja i alla fall. Vi har en hel del framför oss, vänner. Och Bibeln talar tydligt om att Jesus kommer tillbaka. Och jag skulle vilja att vi börjar och läser Lukas 17, 28-32. Herre, i dina händer så anbefaller vi det här. Och tackar dig för ditt ord. Amen. Jag känner en väldigt allvar och ett väldigt ansvar att ta upp de här sakerna, därför att det är ju väldigt mycket som inte är så där tydligt sagt. Och vi har inte rätt att lägga till något, vi har inte heller rätt att ta något ifrån Guds ord. Så det är mycket som jag kan inte det här, men jag vill lägga fram det här för att ett av tidstecknena, vänner, det är att det tystnar omkring den här sanningen. Och det är väldigt tyst om Jesu återkomst i våra kyrkor idag. Så därför så är det högaktuellt. Lukas 17, 28-32. På samma sätt var det på Lots tid. De åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde. Men den dag då Lot gick ut från Sodom lät Gud eld och svavel regna från himlen och gjorde slut på dem alla. På samma sätt ska det vara den dag då människosonen uppenbarar sig. Om någon den dagen är uppe på taket och har sina tillhörigheter i huset, ska han inte gå ner och hämta dem. På samma sätt ska den som är ute på åkern inte vända tillbaka hem. Tänk på Lots hustru. Den som vill bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv, han ska bevara det. Här finns vissa bitar som vi ska lägga märke till. Först och främst, man köper och säljer. Ja, det gör vi. Det är ingenting olovligt i det. Men för en del människor är det allt. Och Bibeln vill att vi ska vara klar över att även om du och jag köper hus, köper sommarstuga, köper bil eller så, så får det aldrig bli vårt hela liv. Vi måste hela tiden ha tältpluggarna lite halvvägs uppdragna. Detta är inte allt för oss, det vi ser och det vi äger. Sen ser vi att Bibeln säger att det ska vara som på Lots tid. När han kommer. När tiden är inne. Ja, Lots tid. Vad kännetecknades den av? Vad kännetecknas Sodom och Gomorra av? Omoral i allra högsta grad. Omoral, omoral. Och Sodoms synd var så stor i Guds ögon att han måste låta sin dom falla över staden. Och det står att det gjorde han för att det skulle bli ett varningstecken för oss efteråt. Och tyvärr måste jag säga att Sverige är ett av de länder som står absolut i bräschen för den omoral som förekommer i vår värld. Och dessutom var Sodoms synd just den synd som vi lyfter upp i Sverige idag. Och det är viktigt att vi ser det, vänner, och att vi är vakna, att vi är bedjande och att vi ser sanningen från Guds synvinkel, inte från den här världens. Så ser vi här i sammanhanget, det är ju återhämtat från Gamla testamentet, från Första Mosebok 17 och 18. om när Gud tog ut Lot ur allt det här. Och det som vi ser och som vi ska lägga märke till, det är att Gud ser den rättfärdige mitt i synden. Och han tar ut den rättfärdige. Han räddar den rättfärdige. Namnet Jesus är frälsning och räddning. Sanningen är att Lot var den enda rättfärdiga i hela Sodom. Så när Abraham köpslog med Gud och sa: men Gud, om det finns 50 rättfärdiga i Sodom, vill du spara staden då? Och Gud sa: ja, om jag finner 50 rättfärdiga så sparar jag den. Och så går Abraham ner till 45, 40, 30, 20, 10. Men det finns inte 10 rättfärdiga i Sodom. Och därför måste Gud låta domen falla. Men lägg märke till betydelsen av en enda rättfärdig. För i den här berättelsen så ser vi tydligt och klart att Gud kunde inte verkställa domen över Sodom innan Lot var ut. Förstår du då hur viktig du är? Även om du skulle vara bara den enda rättfärdiga i ditt samhälle. Gud, om du är den enda rättfärdiga på din arbetsplats, så är du väldigt viktig där. Och Gud vet om dig. Det står så här i andra Petrus 2 och 7-9 om Lot. Ibland så har vi tyckt att Lot, att han valde Sodom. Då var han väl inte så renhjärtat. Hur kunde han tänka sig att välja den slätten? Men det var för att Abrahams och Lots herdar kom i strid med varandra och de måste välja varsin bit. Inte för att Lot och Abraham var i konflikt, men deras herdar. Så här står det om Lot. Ibland har vi gjort honom lite orättvisa. Andra Petrus 2, 7-9. Vi kan börja vid vers 6. Städerna Sodom och Gomorra dömde han till undergång. Han lade dem i aska och gav så ett exempel på vad som skulle hända de ogudaktiga. Men han frälste den rättfärdige Lot som plågades av de ogudaktigas utsvävande liv. Den rättfärdige mannen bodde nämligen bland dem, och dag efter dag plågades han i sin rättfärdiga själ av att se och höra det onda som de gjorde. Herren vet alltså att frälsa de gudfruktiga ur frestelsen och att hålla de orättfärdiga i förvar och straffa dem fram till domens dag. Så Lot var rättfärdig, och det var därför, bara därför, som Gud räddade honom. Sen ser vi också att änglarna är väldigt mycket involverade i Lots räddning. De var så mycket med. Ni får läsa sammanhanget när ni kommer hem ifrån första Mosebok 18. Det är 18 och 19 tror jag. Alltså, det står att Lot, han sa till Lot, när vi måste läsa det. Det går inte bara. Jag har lite tidsbrist, men Guds ord är ändå väldigt viktigt. Då är det första Mosebok 19 och 13. Hör här hur änglarna är involverade. När gryningen kom skyndade änglarna på Lot och sade: stig upp och ta med dig din hustru och dina båda döttrar som är här, så att du inte går under genom stadens synd. När Lot dröjde tog männen honom vid handen tillsammans med hans hustru och hans båda döttrar, ty Herren ville skona honom. De förde ut honom, och först när de var utanför staden släppte de honom. När de hade fört ut dem sade en: fly för livet, se dig inte tillbaka och stanna inte någonstans på slätten. Fly till bergen så att du inte går under. De till och med tar Lot i handen. Och hans fru och hans två döttrar. Och drar dem med sig ut. När de blir lite slöa och långsamma. Så kommer Guds änglar också att vara väldigt mycket involverade den dag när Jesus kommer och du och jag ska lämna den här världen. Och vi kommer till det. Lägg märke till att änglarna säger: fly för livet. Och jag skulle vilja säga er: fly för livet ifrån den ogudaktighet och den synd som råder i Sverige. Fly för livet. För det kommer att avgöra din evighet. Sen kan vi också märka i den här berättelsen i Lukas. Att Herren låter oss veta vad som ska ske. Så att vi kan vara förberedda. Medan världen blir tagen på säng. Och i första Mosebok 18 så står det att Gud säger så här till sig själv: kan jag väl dölja för Abraham vad jag tänker göra? Nej, han kunde inte det. Så är det också, vänner. Gud har inte låtit oss vara oförberedda. Han kan inte dölja vad som kommer i ändens tid, därför att vi är hans församling. Och vi är hans vänner. Ni vet att Sodoms invånare, de såg änglarna. Men de förstod inte vilka de var. Abraham däremot, han fick se Gud själv. Och även på Noas tid så vet vi att det står att Gud själv stängde dörren till arken. Men folket såg dem inte. Folket förstod inte att det var Gud som kom ner och stängde arkens dörr. Men vi är förvarnade. Och de allihopa, både på Noas tid och på Lots tid, de hade hört Noa predika, de hade hört Lot predika och säga att det kommer en Guds dom. Men ingen av dem hade tagit det till sig. Och det står till och med att Lots blivande mågar, de skrattade åt Lot när han sa att staden skulle gå under. Precis vad man gör idag. Kan du gå ut på din arbetsplats och säga: Jesus kommer snart tillbaka, utan att bli utskrattad? Nej, det kan vi inte. Men de som skrattade, de blev kvar och de dog av domen som Gud sände. Och det här är så starka ord och så allvarliga ord. Så det är nästan tungt att säga det från en predikstol. Men ve oss om vi tystnar. Det som först kommer, vänner, i den här planen, det är vedermödans tid. Och vi ska läsa Matteus 24 och 21. Och vi har det här in på knutarna. Ty det ska bli en sån stor vedermöda att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer ska förekomma. Och om inte den tiden förkortades skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvalda skull kommer den tiden att förkortas. Det utvalda här är judarna, så ni bara vet. Vedermödan. Nu har man diskuterat fram och tillbaka. Och teologer har försökt att klura ut om vi som Guds folk och som hans frälsta Kristi brud ska vara med eller inte. Och en del säger nej, vi kommer att bli uppryckta innan. Andra säger nej, vi kommer att vara med och bli uppryckta efteråt. En del säger nej, vi kommer att vara med en bit in. Och pingströrelsen har hållit på det här att vi kommer att vara med en bit in i vedermödan. Helt enkelt därför att vi kan se lite sådana tecken i skriften. Och om vi läser Uppenbarelseboken 3 och 10 så säger Jesus så här till Philadelphia församlingen: eftersom du har tagit vara på mitt bud om uthållighet eller ståndaktighet, ska och jag ta vara på dig och rädda dig ut ur den prövningens stund som ska komma över hela världen för att sätta jordens inbyggare på prov. Och då säger man så här, jaha, om han ska rädda oss ut ur prövningens stund så måste det ju betyda att vi är med i den. Men inte då hela tiden eftersom vi ska ur den. Och så står det i första Thessalonikerbrevet 5:9. Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vreden utan vinna frälsning genom Jesus Kristus. Och det är lite de här bibelställena man stödjer sig på. Om vi nu tänker då att vi är med en bit in i vedermödan. Och så vi kommer ändå någonstans att ryckas upp. Ut ur det här. Och man delar in vedermödans tid i två delar. Vedermödan och vreden. Och vreden är den sista delen av vedermödan. Jag vet inte ens om jag hinner om vi får spjälka upp det här i två. Men vi får se. Jag håller på en stund. Jaha, men hur kan vi då säga att vedermödan är 7 år? Varifrån får vi det? Ja, då ska vi titta på det. Och det här är så superintressant. Och vi ska gå till Daniel 9, 24-27. Och ni vet att Daniel gick i bön inför Guds ansikte och frågade Gud. Och Gud gav honom den här synen. Daniel 9, 24-27. 70 veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullbordad syn och profetia och smörja den allra heligaste. Vet därför och förstå. Från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas upp till dess den smorde försten kommer ska det gå 7 veckor och 62 veckor. Gator och vallgravar ska på nytt byggas upp trots tider av svårigheter. Men efter de 62 veckorna ska den smorde förgöras helt utblottad och staden och helgedomen ska förstöras av folket till en furste som kommer. Men slutet kommer som en stört flod. In till änden ska det råda krig. Förödelse är fast besluten. Han ska stadfästa förbundet med de många under en vecka. Och mitt i veckan ska han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsens vinge ska förödaren komma. Till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren. Ja, det här är ju mycket svårt. Och det är en syn och inte helt så tydligt utsagt. Men vad man har funnit är detta. Det står att det ska gå 7 års veckor. Och ni vet att judarna delade upp allting i 7 perioder, 7 års perioder. Så de hade ju sitt sabbatsår efter ett visst antal år. Efter 7 år så var det sabbatsår. Och så sen hade de jubelåret efter 7 gånger 7 år. Alltså 49 år, och sen det 50:e året var jubelåret. Allting handlade om 7 års perioder. Så när Gud talar med Daniel här så talar han i 7 års perioder. Och så har man, när man har granskat och studerat det här, så har man räknat ut att det talas om 70 årsveckor, varav varje vecka är, där varje vecka är ett år varje dag. Så en sån här sju års vecka, det är egentligen 7 gånger 7 år. Och då står det då att det ska gå 70 sådana årsveckor. Det är alltså 70 gånger 7 år, så 490 år. Det ska gå så många år tills dess att, nu ska vi se om jag, nej, det måste bli mer än det. 7, nu får ni räkna med mig. 70 årsveckor tills Jesus kommer tillbaka. Och då har de räknat så här, att först skulle det vara 7 år, som är alltså 70 gånger 7, tills Jerusalem skulle börja återuppbyggas. Och då har man räknat ut att det är under Esras och Nehemjas tid. Och under Esras och Nehemjas tid, då vet ni att kung Artaxasta kom till makten, och han skickade judarna tillbaka till Jerusalem för att bygga upp den. Då har alltså den första 7-årsperioden gått. Och Artaxasta, han är alltså historiens Xerxes den första. Den har ni läst om i skolan. Han är Xerxes son. Och då har man kunnat räkna ut att från Esras tid, då har det gått, det gick 62 veckor under tiden man byggde upp Jerusalem. Så då har det gått 7 veckor plus 62 veckor. Då är man uppe i 69. Då fattas det bara en 7-årsperiod kvar. Och då räknar man ut att 69 gånger 7 år från Esras tid, då skulle, står det, en furste förintas. Den smorde förintas. Och om man räknar ut då, 69 gånger 7 år är 483 år. Och från Esra och 483 år framåt i tiden, så hamnar man på 25 år efter Kristus. Och om man räknar från Nehemjas tid, så hamnar man på 38 år efter Kristus. Det är helt otroligt. Vi vet ju inte exakta årtal, men vi vet att Jesus, den smorde, dog år 30 däromkring efter Kristus. Och man kan alltså räkna ut med judarnas räknesätt att år 25 eller 38, någonstans där i det spannet, så har 69 årsveckor gått. Men då händer någonting. För då kan man ju tycka att då är det bara 7 år kvar. Då är vi uppe i 70 år. Men det som händer är detta. När Jesus har dött, och Bibeln menar att detta är judarnas tidevarv. Men när i samma veva som Jesus dör, så förkastar judarna Jesus som deras konung. Och då inträder, istället för att judarna har hand om tidräkningen, så går vi in i hedningarnas tideräkning. Inte så att hedningarna har herraväldet och styr och ställer i världen, utan så att de har hand om evangeliet. Innan den här tiden, medan det var judarnas tidvarv, så var det de som hade hand om skrifterna, evangeliseringen av världen. Men nu är det slut. Vet ni vad, vänner? Det som är så ruskigt allvarligt är att ett enda beslut i våra liv kan göra att Gud lägger i en helt ny växel i våra liv. Både till det bättre och till det sämre. När du och jag gör ett avgörande mot Guds vilja, så kan någonting bara avbrytas av Guds välsignelse över vårt liv. Och när vi går in i Guds välsignelse i enlighet med hans vilja, så kommer Guds välsignelse över oss. Det är precis som att mitt beslut kan göra att vi går ur eller vi går in i Guds välsignelse. Här gick judarna mot Guds vilja. De förkastade den som var sänd till dem. Och Gud lägger tidvarvet i hedningarnas händer. Sen kommer vi att se att när vi rycks upp, när församlingen rycks upp, då förstår judarna och Israel att han var deras konung. Och då vänder de om, vänner, och då börjar den sjunde veckan. Det är därför man har räknat ut att vedermödan är 7 år, enligt deras tideräkning. För då inträder åter judarnas tideräkning. Och där ser vi den sjunde veckan. Ja. På vissa ställen i Bibeln så talar alltså Bibeln om vreden. Och det står om vreden i Jesaja 26. Nej, det var inte den. Ja, den kommer säkert senare. Jag har fel ställe där. Men vi får gå vidare. Bibeln talar i alla fall om att den sista tiden kommer att vara vredens tid. Men innan vredens tid inbryter, då kan man ju tänka att vi är med i halva tiden, alltså 3,5 år. Halva tiden är 3,5 år. Och det kommer att bli en sån svår tid som inte har varit under alla tider och hela historien. Men då, innan Jesus kommer och innan hela vedermödans tid är slut, så kommer Jesus och hämtar oss. Men först, står det, ska de döda i Kristus stå upp. Det betyder att alla som inte har dött och varit frälsta, de kommer att bli kvar i gravarna. Och jag ska säga er att det skulle vara bäst för dem om de aldrig någonsin stod upp. Men de kommer att måste stå upp, men till domen. Men i den här första uppståndelsen, som Bibeln kallar salig är de som har del av den första uppståndelsen, i den uppståndelsen kommer de som är döda i Kristus och som är frälsta att stå upp. Jag har nyss varit hemma och varit på begravning för min pappa. Jag vet att hans grav ska bara braka upp. Och han ska komma tillbaka. Och de som då stiger upp, de kommer att ha himmelska kroppar. De kommer ha fysiska, riktiga kroppar. Precis som Jesus hade. Jesus sa ju, ta på mig, känn på mig. En ande har inte kött och ben. Han säger ben, inte kött och blod. Och man tror att de himmelska kropparna kommer inte att ha blod. För livet finns i blodet och vi behöver inte det i himlen. Men vi kommer att få riktiga fysiska kroppar. Och de som då kommer ur sina gravar, de kommer att ha lite liknande kroppar som de hade innan. Men ändå inte riktigt detsamma. Men de kommer alltså inte bara att vara andeväsen. Det här är ju många som förstår, kan tänka sig, ja men de har ju förmultnat för länge sedan. Ja visst. Men när vi planterar ner lite morotsfrön, hur ser det ut? Ja, det är bara lite som små små flagor. Men när det har legat till jorden sin tid så drar vi upp en morot. Den liknar inte alls det vi planterade ner. Och så är det också med våra kroppar. Gud vet vad han gör. Och det får vi lämna till honom. När de då har stått upp, så rycks vi upp till himlen tillsammans med dem. I skyn. Och detta sker i ett ögonblick. Så är vi borta. Och i den vevan alltså, så blir Israel frälst. Och så börjar den sjunde veckan. Den fullbordas. Då när vi är borta, då står det i Guds ord i Gamla testamentet om att Gud gömmer oss i sina kamrar medan nöden breder ut sig på jorden. Han gömmer oss. Och så ska vi fira bröllop i himlen. Och när vi gör det, då bryter helvetet loss här på jorden. Och då kommer, precis som på Lots tid, Gud att ta oss i handen. Och bara föra oss upp med honom. Och när människorna ser det på jorden här sen, så kommer de att bara, vad är det här? Jag ska säga att det kommer att finnas många pastorer och präster och många kyrkomedlemmar som fattar, nej, jag är inte med. Det kommer att finnas många som trodde att de skulle vara med, som inte var med. Och det kommer att bli en sån sorg. Det kommer att bli en sån förstämning. Och de som har hört och lämnat Gud, och som en gång var frälst och var med, de kommer jag veta. Jag visste det här. Men jag är inte med. Det blir den värsta tiden i historien. Nu tar antikrist, som är djävulen i mänsklig gestalt, han tar över. Vilddjuret och den falska profeten ska förvilla människorna under den här tiden med alla möjliga lögner. Spiritismen ska framträda i en väldig makt. Och det blir under och tecken, men inte i Jesu namn. Inte i Guds namn, utan i fiendens och djävulens namn. För han kan göra under han också. Kunde han på Mose tid. Och det kan han nu också. Det blir hunger. Det blir pest. Det blir krig. Och det blir våld. Och det blir gigantiska naturkatastrofer. Och när vi säger det idag, med den klimatångest som vi har idag, så är det inte så många som tycker att det är så konstigt. Men för ett antal år sedan så tänkte vi, nej, nej, nej. Och haven, de kunde vi ju slänga hur mycket skräp i som helst. För det var ju liksom bottenlöst. Och de var ju så stora så det liksom, ja, de renar sig själva. Nej, så är det inte. Idag vet vi att klimatet är ett problem. Och det kommer att bli såna stora, gigantiska naturkatastrofer. Så att människorna ska stå vid havets och vågornas dån. Och få ångest och inte veta vart de ska vända sig. Hav och floder ska förvandlas till blod. Och det står i Uppenbarelseboken, om det var 14 eller vad det var, att havet och floderna ska förvandlas till blod. Vet du varför? Därför att Guds straffdomar kommer för alla de som har blivit dödade för Jesus skull. För profeternas och martyrernas blod. Se, Gud har inte missat en enda som har blivit dödad för sin tro på Jesus. Alla deras blod vet Gud om ända från Abel. Och när hans straffdomar vänds så kommer de floderna och vattnen förvandlas till blod just på grund av alla martyrers blod. Det är inte farligt att bli en martyr för Jesus. Över vår värld idag blir man martyrer för allt möjligt. Men det är inte för Jesus. En martyr för Jesus kommer att vara med bland de första. Sen så står det att solen kommer att bränna människorna. Det var också någonting som man kunde le åt för. Ah, solen kan väl inte bränna oss. Idag vet vi att neonskiktet är så tunt. Att det här är också bara en som man kan läsa tidningen samtidigt som man läser Bibeln och se de plågor som kommer. När då de här 3,5 åren är över och vedermödan inte är riktigt färdig. Jo, den är färdig. Då jag först en sak till. Under den sista tiden, vredens tid, så kommer det att bli ännu svårare då när vi är borta. Kom ihåg nu att Bibeln säger att det är som på Lots tid. Kom ihåg att det som värsta domen som kom kunde inte ske förrän Lot var bort. Och så är det här. När vi är borta, uppryckta, det är då det verkliga kommer. Det verkligt svåra. Och det kommer att vara så svårt som Bibeln då säger att om inte han förkortade det så skulle inget kött överleva. Men för judarnas skull så kommer han att förkorta det. Och då står det också i Uppenbarelseboken att Gud sänder ut 7 änglar med varsin skål med dom. Och de häller dessa skålar en efter en över jorden och de som är kvar. Och det är därför det kommer att bli så ohyggligt. När då de 7 åren är över och Gud sätter punkt för vedermödan, då kommer Jesus tillsammans med oss ner igen och ställer sina fötter på Oljeberget. Och då ska vi vara med. Och då, vänner, inträder 1000-årsriket. Och med 1000-årsriket så betyder det att Satan blir bunden i 1000 år. Nu vet vi att Bibeln säger att en dag är för Gud som 1000 år och 1000 år är för Gud som en dag. Så jag kan inte säga om detta kommer att handla om 1000 år. Men vi får väl ta det som det står. Men under den tiden så kommer en ängel att ha bundit Satan och fängslat honom. Och när det händer, då kommer det att bli en sån välsignelse på jorden. Bara på grund av att han är bunden. Att det kommer att vara helt otroligt på jorden. Och det är då, det står till och med i Jesaja 65 att folks ålder ska inte längre vara som nu. Utan folks ålder ska bli som ett träds. Vissa träd kan bli 1000 år. Vi vet inte. Men det kommer inte att finnas några sjukdomar. Allt detta är borta. Så vi vet inte om de människorna som då föds i 1000-årsriket, om de kommer att leva ända tills det riket är slut. Och de var ju inte med vid uppryckandet. Djuren kommer att bli så tama, har vi ju läst om, att varg och lamm ska beta sida vid sida. Och ett litet spädbarn ska leka vid huggormens håla. Alla djur, vänner, det var aldrig tänkt att djuren skulle skada varandra. Det kommer syndafallet. Vilgot, han älskar naturprogram, men jag tycker det är så jobbigt att se när de här rovdjuren tar de där svaga stackarna. Så jag går undan. Jag tycker det är så förskräckligt. För det, djuren är så oskyldiga på något sätt. Men det var aldrig tänkt, vänner, att de skulle äta varandra. Men de måste det på grund av synden som kom in i världen. Men under detta tusenårsrike så ska inget djur äta det andra. Ingen ska bita, skada det andra. Utan alla ska vara tama. Alla ska vara gräsätare. Därför att det är tusenårsrike. Och under den här tiden, vänner, så ska Kristus och de heliga regera över hela jorden. Så förbered dig på att Gud kommer att ta ut dig till att regera. Alltså verkliga riken, länder på jorden. Vi kommer att regera med Kristus. Och därför så säger ju också Bibeln: måste ni gå till domstolar och döma och bråka om små saker när ni kommer i strid med varandra, ni troende? Vet ni inte att ni ska regera med Kristus? Ja. Nu ska vi se. Vi kanske kan ta en bit till. När då tusenårsriket är slut och de tusen åren har gått, så kommer den yttersta domen. Och under den här tiden så släpps djävulen lös för en kort tid. Och som Bibeln alltid har lärt oss, så vet vi att domen börjar i Guds hus. Så vi ska först ställas inför domen. Och här, under alla de år som då har gått, så kommer Gud, och precis så där som det står om i Matteus och Johannes och Markus, att han ska skilja ogräset från den ädla säden. Här har ju djävulen varit lös nu ett tag igen. Och Gud kommer att plocka även i sin församling, för domen börjar på Guds hus. Så i hans församling som kommer Gud att plocka, för han vet precis var han har oss allihopa. De som har varit skrymtare, hycklare, levt ett dubbelliv, levt i synd och ändå varit med i Guds hus, de kommer bara och så här: gå bort ifrån mig. Och de andra kommer att tas in. Och då kommer, under den här korta tiden, så kommer djävulen att fortsätta att förvilla människorna allt han kan. Och tyvärr, vänner, så finns det någonting så allvarligt i Bibeln som säger att de som inte ville sätta tro till sanningen, de kommer att hamna i förvillelse. Och det finns i andra Thessalonikerbrevet 2, 11 och 12. Andra Thess 2, 11 och 12. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem, så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Därför är det så viktigt att vi lyssnar till sanningens ord, vänner. Det finns väldigt mycket sånt här: vill inte höra. Det finns så mycket sånt i våra led också. Man vill inte höra sanningen. Och de som då inte har velat höra sanningen, de hamnar under villfarelse. Det blir bara en naturlig följd. Och det som då djävulen har i sin kikare, när han kommer loss den här tiden, det är att samla strid mot Jerusalem. Är det inte otroligt, vänner? Man slåss inte och man bråkar inte ända upp i FN om Paris eller New York eller Teheran eller you name it, vilken stad som helst. Man strider om Jerusalem. Varför? För att vi är i det som Bibeln talar om. Bibeln är högst aktuell. Den är med det hela vägen. Är det bara sanning? Och de här personerna, de är med och uppfyller profetiorna utan att ens veta om det. Det var vad Arafat gjorde hela tiden. Han var med och uppfyllde profetiorna. För nu mobiliserar djävulen, han är lös. Och hela världens stridsmakt kommer att tåga mot Jerusalem. Uppenbarelseboken 7:20-9. Och när de 1000 åren har nått sitt slut ska Satan släppas ut ur sitt fängelse. Och han ska gå ut för att bedra folken vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden, och deras antal är som sanden i havet. De drog upp över hela jordens vidd och omringade det heligas läger och den älskade staden. Men eld kom ner från himlen och förtärde dem. Och djävulen som hade bedragit dem kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de ska plågas dag och natt i evigheters evigheter. Det är väldigt hårda ord. Men jag är ledsen, vänner. Det är sanningens ord. Ve mig om jag förkunnar något annat. Då ska det bli en strid som världen aldrig har skådat. För då kommer Gud att vara högst involverad. Och änglar världen. Och då står det så här. När då djävulen, den falske profeten och vilddjuret är kastad i elden med sjön av eld och svavel, då kommer domen över själva jorden. Och därför står det att jorden också och naturen suckar och längtar efter Guds barns befrielse. Andra Petrus 3:7-9. Andra Petrus var det. Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga ska dömas och bli fördömda. Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som 1000 år och 1000 år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinnas under våldsamt dån, och himlakroppar upplösas av hetta, och jorden och det verk som är på den inte mer finnas till. Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst. Den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Allt ska brinna, vänner. Allt ska brinna. Så det vi samlar åt oss på den här jorden, vänner, det kommer att brinna. Sen till slut så ska de döda få sin dom. Och det är Uppenbarelseboken 20 igen. 11-15. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det. Och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Här ska både små och stora stå inför tronen. Som jag sa, det hade varit lyckligare för dem om de hade fått vara kvar i sina gravar. Men ingen utsläcks. Vi har ande, kropp och själ. Och anden utsläcks icke. Då ska man få igen det som finns och som står i böckerna. Och det sista versen där, 15 versen, står: om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. Vänner, det här är väldigt allvarliga ord, men det är Bibelns ord. Jag ska inte säga mer. Men vad ska vi göra, vänner, för världen som går under? Var inte rädd för budskapet. Tala ut det. Gud välsigne dig.